Men om du har micken lite närmare, så om du bara drar den lite närmare. Ja.
Så?
Ja, ju närmare desto bättre. Sådär, perfekt.
Oj, oj.
Nej, det är ingen fara.
Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp te. Du lyssnar på poddavsnitt 128 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Sumeya Josefin Khalil. Seriöst arbete kräver seriös planering. Jag tar Koranpodden ganska seriöst, men denna helg hade jag glömt att titta i min kalender. Jag storhandlade som vanligt på ICA, ni vet bröd, mjölk, frukt och grönsaker, det vardagliga. Medan jag dagdrömde då Shifa plötsligt ringde mig på telefonen och sa att Sumeya sitter i vårt vardagsrum och väntar på att du ska intervjua henne för 5 minuter sedan. Va? Subhanallah, vilken miss, vilken tabbe. Jag hade helt missat att intervjun var idag. Som tur ligger inte ICA så långt bort från där jag bor. Det blev 546 kronor. Blip, i med allt i påsarna, på med bilbältet, plattan i mattan, upp med dörren, slänger lägenhetsnycklarna på byrån. Förlåt, förlåt mig. Jag hade helt missat. Ingen fara, bror. Det händer. Jag och Shifa har haft ett trevligt samtal medan vi har väntat på dig. Jag hade lärt mig min läxa. Bland det första jag gör nu varje morgon när jag stiger upp är att jag tittar i min kalender. Inga fler överraskningar, inshallah. Jag valde att intervjua Sumeya först och främst för hennes fantastiska och viktiga arbete med muslimträff.se. Muslimträff är idag en app och så här beskrivs appen på hemsidan. För många muslimska singlar i Skandinavien, Sverige, Danmark och Norge uppfattas sökandet efter någon att gifta sig med som svårt. Muslimträff är en muslimsk äktenskapsförmedling som vill förändra detta. Vi är övertygade om att vår moderna och användarvänliga plattform kommer hjälpa muslimer som vill gifta sig att hitta sin stora kärlek. Slutcitat. Länk till appen Muslimträff hittar du på koranpodden.se/128. Annars är det bara att söka Muslimträff där du laddar ner appar till din mobiltelefon så hittar du den enkelt. För mig är det viktigt att Koranpodden lyfter bröder och systrar som erbjuder olika tjänster och produkter för att underlätta och hjälpa människor. Sumeyas arbete tillhör definitivt denna kategori av viktiga arbeten och därför vill jag intervjua henne. Men Sumeya har också gjort en spännande livsresa som jag naturligtvis inte kan bortse ifrån och vill gärna dela med dig. Hon berättar bland annat om sina högre studier och här har vi ganska mycket gemensamt. Sumeya berättar i början på vårt samtal om sin uppväxt och hur hon kom i kontakt med islam och buddhismen för första gången i Thailand. Sumeya berättar också om systerträffarna och hon tar oss tillbaka till den magiska dagen då hon konverterade till islam hösten 2012 i Uppsala. I samtalet nämner jag min distanskurs Äktenskapskörkortet som finns att köpa via tahara.se. Jag lägger till en direktlänk till distanskursen för alla er som är intresserade på koranpodden.se/128. Kursen är användbar och rolig för dem som redan har ett starkt äktenskap, men den är också till hjälp för dem som går igenom svårigheter. De kan med denna hjälp starta upp en förnyad och konstruktiv kommunikation. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Sumeya Josefin Khalil som valde att hjälpa och göra skillnad för bröder och systrar som söker sin stora kärlek i livet och vill fullborda halva sin religion.
Sådär.
Yeah.
Så jag tänkte som är att vi börjar med lite te. Tepåse.
Yeah.
Jag älskar Yogi Tea. En av anledningarna är för att de har så här intressanta smaker. Jag hittade den här idag faktiskt. Jag var på ICA. Lime och mint. Är det något som du tycker låter spännande?
Ja, det låter gott.
Vi ser. De brukar alltid ha ett litet meddelande där.
Ska se här då.
Vad står det på det?
Det står, say it straight, simple and with a smile.
Mashallah, det är ju sunna där. Faktiskt från två, från profeten Muhammad säger sen sunna. För det första, han var alltid, alltså han talade kort men koncist. Och han brukade le, och han uppmanade muslimerna också att le. Ska vi se vad min är? Love is a source of bliss and infinity. Ja, med kärlek kommer man ganska långt.
Man kommer ganska långt med kärlek.
Och det finns ju olika nivåaspekter av kärlek. Så jag tänker främst på kärleken till Gud och kärleken från Gud till människorna som är gränslös, som är ofantlig. Så alhamdulillah. Sumeya, det är en ära att ha dig här. Vi har planerat detta under en ganska lång tid. Och jag ber om ursäkt att jag hade glömt bort det här. Det är söndag idag. Och jag, ibland släpper jag på mina rutiner på söndagen, men jag hade glömt bort att vi hade bokat tid idag.
Det är ingen fara. Vi hade en trevlig stund här med din fru. Yeah. Sitta och prata lite, så ingen fara.
Jag tänkte om vi kan börja med lite grann om dig själv. Var du är född och också din berättelse om hur du blev muslim.
Mm. Jag är född i Stockholm. Men jag är inte direkt uppvuxen i Stockholm, utan jag har flyttat runt ganska mycket med familjen.
Okay.
Örebro och Söderköping och sådär.
Mm.
Jag är född i en kristen familj.
Okay.
Med en mormor och en farmor faktiskt. Mm. Som båda var troende och praktiserande kristna.
Okay.
Till olika, liksom, ja, på olika sätt kanske man kan säga.
Mm.
Farmor var svenskkyrklig.
Mm.
Och mormor var i frikyrkan.
Okej.
Okay. Okay.
Så hur manifesterade den här kristna tron i din familj?
Ja, i vår lilla kärnfamilj där jag var barn liksom, och växte upp. Så mamma brukade be aftonbön när vi skulle sova varje kväll. Och vi gick i kyrkan på stora högtider och så.
Mm.
Men inte så där varje söndag eller så, utan det var den här vardagliga bönen och den typen av närvaro. Så jag trodde ju på Gud från att jag var liten.
Okej, okay. Och hur introducerades du till islam?
Faktiskt första gången som jag stötte på islam egentligen var när jag bodde i Thailand. Jag var utbytesstudent ett år.
Okej, vilken så, gymnasiet eller universitet?
Ja, precis. Ja, jag åkte under gymnasietiden ett år som utbytesstudent till Thailand.
Vilket program var det du läste som man åker iväg ända till
Thailand? Nej, det var genom Rotary, så att man anmälde sig. Det var inte via skolan direkt, utan det var Rotary International som har ett sånt utbytesprogram. Och då åkte jag till Thailand och ett år, och sen så stannade jag där ett år extra.
Mm.
För jag var inte riktigt redo att släppa taget om Thailand. Och då bodde jag en viss del av den tiden på en ö.
Mm.
Och där var halva befolkningen var buddhister.
Mm.
Och halva var muslimer.
Okay.
Så där bodde jag, och där brukade jag äta på en restaurang som ägdes av muslimer.
Mm.
För det var lite lugnare, det var inte så mycket turister, det fanns ju inte alkohol där och så. Mm. Jag tyckte det var skönt att röra mig liksom på de lite lugnare ställena och så.
Mm.
Så jag brukade äta där, och de hade bönutrop och sådana saker på ön. Mm. Så det var liksom mitt första möte med islam.
Ja.
Sådär. Och sen så flyttade jag tillbaka till Sverige och började plugga.
Det var inte så att du tänkte på så här, när jag kommer tillbaka till Sverige ska jag fundera på att läsa mer om islam, utan det var liksom första mötet med islam.
På ett naturligt sätt liksom. Uh-huh. Det var ett vardagligt möte. Vi hade ju inget negativt intryck av islam alls.
Jag har vänner som har åkt till Indonesien på semester och liksom stannat där en längre tid, och många av dem har berättat att när man träffade människor där så var det liksom, första frågan var vad heter du, nästa fråga var vad har du för religion. Mm. Var det något sånt du mötte?
Nej, det var första frågan, eller första saken man sa var hej liksom, och andra sa har du ätit? Det var liksom,
ja, om jag tänker på restaurangen.
nej, överlag faktiskt. Ja, okay. Alltså, emellan så där, har du ätit än? Det var liksom ett sånt samtals, wow. Som man började ett samtal.
Som ungefär här, hur är vädret då?
Ja, alltså
man
klagar
på vädret och så här, och kommentar om vädret.
Ja.
Vädret
är fint. Man pratar snabbt om mat.
Liksom. Okay, cool.
Men jag kom tillbaka till Sverige och efter många om och men så började jag studera på folkhögskola för att läsa klart gymnasiet som jag då hade lämnat lite på paus i Sverige. Och där hade vi en religionslärare som var jättefantastisk och mycket inspirerande. Och vi studerade många olika religioner och vi hade mycket studiebesök och vi var i rikets sal. Och
vi som var, tillhör Jehovas vittnen.
Precis, Jehovas vittnen. Mm. Och vi hade mycket besök från olika små, för att hon liksom skrev alla olika tänkbara sekter och religioner på tavlan och sen sa hon, vilka vill ni lära er om? Mm. Så fick vi välja, så det var väldigt roligt på det sättet. Mm. Men vi hade ingenting om islam.
Okay.
Men där fortsatte liksom mitt intresse för religion. Mm. Och jag kan också nämna att jag gick ur Svenska kyrkan när jag blev 18.
Okej, okay. Medvetet val då?
Medvetet val.
Spara på skatte?
Nej, det var inte ekonomiskt. Jag hade väl inte så mycket skatt att betala där och ändå. Men det var för att tro betydde verkligen någonting för mig. Ah. Jag valde också att inte konfirmera mig.
Okej. Hoppa över alla presenterna.
Ja, hoppade över alla presenterna.
Men det var inte det. Det var en djupare tanke bakom både avhoppet från Svenska kyrkan och att inte göra konfirmation.
Ja, därför att jag hade problem med vissa saker i trosläran. Liksom. Mm.
Vad var det som var det?
Treenigheten hade jag problem med. Arvsynden.
Hur mötte du treenigheten och fick lära dig om treenigheten? Var det någonting som du fick från familjen? Eller
ja,
var det
fanns ju med, ju med mig liksom, från att jag var liten. Med mormor och med... Ja. Mm. Så att jag hade ju liksom... Och vi var ju i kyrkan ibland. Alltså sådär. Mm. Så att jag hade ändå en medvetenhet kring det. Och när man skulle konfirmera sig så... Nej, det kändes inte rätt att göra det. Mm. Jag kan inte liksom skriva under på det här eller vad man nu ska säga.
Så vad var det med treenigheten som gjorde att du liksom tyckte att du inte kunde ställa upp på det?
Jag tyckte det var helt ologiskt.
Okej, okay. Vad är det ologiska i det?
Det här med att Gud är fler än en och att det är en son som pratar med sin fader men det är samma
person,
person eller vad man nu... samma gud eller så det kändes inte, och jag pratade med präster och försökte få ett svar.
Okay.
Men jag fick inte något bra svar och då kände jag bara nej, det här
det funkar inte. Och arvsynden sa du?
Ja, arvsynden också tyckte jag, jag tyckte det var också helt ologiskt att man skulle födas med synd, varför? Ja. Jag kunde inte få ihop det. Jag tyckte
men
det var...
du är döpt? När du...
Jag är döpt, jag är döpt. När jag var liten, bebis.
Ja, liksom. Ja precis. Och då döps man i den kristna tron och sen så får man konfirmera sig senare, det vill säga bekräfta den kristna tron.
Mm.
Men som barn har man ju liksom ett val att ställa upp. Det är lite märkligt. Det finns ju kristna strömningar som är emot det här barndop. De säger att man kan bara döpa när man är vuxen och faktiskt kan fatta ett rationellt beslut av egen vilja.
Ja. Nej, men så, och det var samma när jag valde att gå ur Svenska kyrkan, var att om jag ska vara med här så vill jag att det ska vara ett aktivt val.
Mm.
Jag hade liksom ingenting då som jag ville till.
Mm.
Utan det var något, det var väldigt diffust. Jag visste att jag trodde på Gud, men inte att inte riktigt hur kanske eller vad. Så att jag gick ur Svenska kyrkan och jag studerade också buddhismen i Thailand, men det var ju mer för att alla var buddhister i stort sett och man vill förstå samhället man lever i och så där. Men i alla fall så
vad är dina tankar om buddhismen? Då, alltså då när du studerade?
Ja, alltså då, det var ju både liksom att jag läste lite, men det var ju också väldigt mycket att jag levde i det. För jag bodde ju med familjer som var buddhister hela första året och var med liksom mycket till templerna och i deras ritualer och när munker kom hem och hur de själva resonerade och pratade. Och, för mig så kändes det aldrig liksom riktigt rätt. Det klickade inte. Mm. Det kändes mer som en som ett sätt att leva som de har ordnat sina liv, men det var inte det här intellektuella, djupare liksom, mm. Förståelsen för vad är det man egentligen tror på, utan det var som en livsordning på något sätt.
Ja, en kulturell grej.
En kulturell grej kanske, mm. såklart att vissa har en djup tro.
Ja, precis.
Alltså det är ju inte det, att, mm. att ingen har en djup tro, men nej, det, jag förstod aldrig riktigt mm. buddhismen på djupet.
Mm.
Ja, men sen då under folkhögskoletiden som vi hade de olika studiebesöken och så, så började jag också läsa lite på sidan av.
Mm.
Och det hängde kvar och jag kom in på islam någon gång så där väldigt ytligt. Och ja, gick fram och tillbaka och läste lite så där. Och sen började jag efter folkhögskolan studera i Linköping, socialantropologi. Och det är ju jätteroligt för det första. Mm. Jag älskade att studera
det. Det är som på min lista att göra. Men jag vet inte om jag kommer gå tillbaka till universitetet. Men jag, mm. vet, jag pluggade statsvetenskap. Jag pluggade nationalekonomi. Sen pluggade jag sociologi
mm.
på slutet. Och mm. insåg då efter många år på universitetet att sociologi var min grej. Och socialantropologi är också nära kopplat till sociologin. Men
yeah.
just det här med mikroperspektiv, statsvetenskap och nationalekonomi, mm. alldeles för makronivå för min smak.
Ja, och det är väldigt intressant liksom hur man... förr var ju socialantropologin väldigt så här... En liten grupp åker till typ ett land och studerar folket och så.
Det är ju kolonialistiskt.
Väldigt, väldigt kolonialt. Men det är inte mm. riktigt så idag på alla sätt. Utan en jätteintressant... bok jag läste av en svensk, jag minns inte vad hon heter, Johanna tror jag.
Mm.
Hon har skrivit I en klass för sig mm. som studerar hur högstadie- eller gymnasietjejer i Stockholm förhåller sig till kön och sin kvinnlighet och såna här mm. saker.
Ja,
så det finns ju den typen av studier också. Mm.
Väldigt spännande.
Allt möjligt kan man göra.
Ja.
Och just det här deltagande observation som man håller på med inom ja, socialantropologin, det är också ja. Väldigt spännande mm. sätt att utforska.
Mm.
Så ja, men jag slutade också, jag fortsatte inte på mm. det här spåret, därför att de flesta socialantropologer hamna typ som spärrvakter på SL eller alltså så här.
Hur då? Alltså,
nej, men jobb, alltså yrket, det leder inte till någonting riktigt.
Nej, okay.
De flesta hamnar sen, de måste ju plugga något annat
ja,
eller
ja,
jobba
ja,
i butik eller mm. någonting sånt. Mm. Det är inget yrke riktigt som leder någonstans i Sverige
nej,
i alla fall.
Nej, jag förstår. Några i slutändan handlar det om också att kunna försörja sig själv. Alltså ja. Att kunna få en lön och så. Mm.
Ja, och några kanske lyckas inom att de blir forskare eller jobbar mm. inom universiteten, men det är ju långt ifrån alla som får den möjligheten.
Mm.
Så, men det var ett det är också ett perspektiv, det socialantropologiska. Jag hade med mig det här att man inte ska döma det man ser på en gång, utan att man ska försöka utforska hur den personen eller gruppen tänker, vad deras sanning är, alltså den här typen av förhållningssätt
mm. Mm.
ett ganska öppet förhållningssätt, att man ska försöka, man kan ju aldrig det fullt ut, men skala av sig sina egna fördomar och sådär, mm. jag tror det också hjälpte mig när jag började studera islam
mm. Alltså att försöka bli av med sina filter och sina fördomar och författade meningar.
Ja, och försöka lyssna på den som berättar och verkligen förstå det perspektivet utan att skugga det med steget allt för mycket.
Okay.
Så, ja. Och sen så flyttade jag till Stockholm, började plugga retorik men hoppade av.
Okay.
Ja, för det var inte riktigt min grej med alla tal och...
Vad var det som fick dig att bli intresserad av det? Jag menar om du tänkte på att herregud, jag kan ju inte få något yrke inom socialantropologi, plugga retorik istället. Och hur tänkte du där då?
Ja, jag vet inte, jag var ung. Nej, men ja, det var retorik med inriktning mot opinionsbildning.
Ah, okay.
Och jag tyckte det var väldigt intressant det här med att kunna forma liksom samhället på något sätt och vara en ändå, för då jobbar man bakom de som pratar.
Mm, ja,
det är inte jag själv som står i fokus, för det gillade jag inte riktigt. Mm. Men sen så blev det ju så mycket under utbildningen och jag klarade inte riktigt av det.
Mm. By the way, alltså retorik har varit ett sånt spännande intresse för mig också. Jag har läst jättemycket om retorik. Jag har läst faktiskt en liten retorikkurs på Malmö högskola, som det hette då. men inte något program. Men jag har alltid haft intresse och jag har fortfarande ett jättestort intresse.
Det är jättespännande, och i andra länder som USA till exempel, där har man ju mera retorik och man har ju så debatt, alltså tävlingar, och man har allt möjligt. Här är det väldigt lite sånt.
Vi är väldigt efter här i Sverige. Det är liksom på väg in nu igen, men under väldigt lång tid. Retoriken fick ju dåligt rykte efter Adolf Hitler, för han var så vältalig och han lurade människor. Så efter andra världskriget så blev man väldigt rädd för demagoger och liksom människor som kan förleda människor genom tal. Men nu har de fått en ny era. Det är tillbaka igen.
Ja, det är tillbaka, och det är ju bra att man kan vara vältalig. Det hjälper ju att kunna föra fram ett budskap på ett bra sätt. Och
det är inte något fel i ämnet i sig, utan det är vad man använder det till.
Hur det användes, ja. Jo, men det är förståeligt. Ja.
Men, du hoppar av retoriken också.
Ja, och började jobba på en fritidsgård.
Okej, okay. Hur tänkte du där?
Ja, det blev så för att en i klassen jobbade där, eller hade jobbat där, och jag fick en intervju liksom lite lättare där via den personen. Mm. Så jag kom in för att jag behövde pengar, betala min hyra och så. Så jag började jobba som fritidsledare i Rågsved i Stockholm, och det var ju kvällar och helger och rätt så tufft och rätt så men också väldigt roligt. Väldigt roligt jobb. Kul att jobba med ungdomar och sådär. Men jag sökte mig vidare till ett annat jobb som assistent på en särskola. Mm. Också i Stockholm. Där jobbade jag ganska länge, ett par år. Och det var också väldigt, väldigt roligt. Jag jobbade på den här särskolan, högstadiet. Men jag blev lite frustrerad för att jag kände att som assistent kunde man inte göra så mycket. Man kunde inte, man var inte så delaktig i planering. Man hade inte så mycket att säga till om rutiner eller förhållningssätt och sådana saker. Och vissa saker sköttes inte så bra där. Bemötande av vissa elever var väldigt dålig. Och det fanns liksom strukturella problem där.
Och du är inte en sån person som bara nöjer med att vara assistent och bara göra din grej. Utan jag tror du är en person som har liksom större mål, drömmar och ambitioner.
Ja, kanske.
Det kommer senare här i samtalet vad jag tänker på. Men,
ja, jag kände i alla fall att jag behövde förändra någonting. Ja. För att jag mådde inte bra i det arbetet och jag klarade inte riktigt av det bra. Så jag började plugga till socionom. Mm. För jag tänkte att då kan man hamna i en position att man kan göra någonting. Mm. Så det var min tanke då. Att liksom kunna vara en av dem som är med och bestämmer hur en verksamhet ser ut eller hur någonting görs. Och man är inte bara assistent. Mm. Det var den tanken som fick mig att börja plugga igen. Och också att det är väldigt brett, för man kan göra väldigt mycket som socionom. Så det var också lite det att jag inte behövde bestämma mig fullt ut heller vad jag skulle göra. Mm. Så ja, och under då de här... då jag var socionom. Jag fortsatte också.
Så du avslutade utbildningen denna gången?
Ja, jag avslutade utbildningen till slut. Yeah. Efter många om och men. Nej, det gick bra faktiskt. Jag bytte dock lärosäte. För jag påbörjade min utbildning i Stockholm. Mm. Och jag jobbade parallellt ett tag kvar på den här särskolan. Mm. Tills jag insåg att det inte funkade för mig att göra både och. Mm. Och under den första hösten där, 2012- så hade jag också kommit så långt i min process, i min tankeprocess och känsloprocess, att jag valde att konvertera också till islam.
Okej, men nu måste du berätta hur den processen.
Den processen. Ja, så jag flyttade från Linköping till Stockholm. Och då blev jag också, jag kom i kontakt med fler muslimer när jag flyttade till Stockholm. Jag lärde känna folk och jag kom i kontakt med några systrar. Över nätet då, först. Någon i Uppsala och någon i Stockholm och sådär. Och började, inte första året kanske, men med tiden liksom. Jag började närma mig, började bli mer och mer intresserad, läste mer själv hemma liksom. Kände att det var någonting som var tilldragande, samtidigt som jag tyckte att det var lite skrämmande. Eller det var annorlunda från vad jag var van vid.
Vad var det som var intressant, vad var det som lockade?
Det som lockade var själva, först och främst, själva tron. Alltså att det är en gud och att det finns profeter också, fler. Alltså det var själva trosläran liksom som var tilldragande. Men också tror jag att jag tyckte att det var väldigt fascinerande hur många muslimer de man såg. Jag tyckte jag såg systrarna som gick till Stockholms moské, som bara slöja. Jag tyckte att det var väldigt så här starkt hur de, trots att det var verkligen inte normen och ingenting som var normalt eller kanske uppskattat, att den fortsatte göra det här. Jag tänkte att det betyder någonting. Mm. Att de gör det, det var en känsla liksom. Och så fortsatte jag att läsa och tyckte också att det var svårt, alla regler. Och jag tänkte, du vet, när man börjar läsa om islam innan man liksom är fullt övertygad, eller man är, då alla regler och alla så här, det blir mycket måsten och krav och det kan bli överväldigande kanske. Så där kände jag nog lite.
Om du skulle kunna ge, hur länge sedan var det du konverterade?
2012,
för ett antal år sedan. Mm. Men om du kunde gå tillbaka till Sumeya 2012, vad hade du gett henne för råd? När hon befinner sig där i sökandet och alla de här måsten och förbuden?
Ja, jag vet inte. För mig var det nog någonting bara jag var tvungen att gå igenom.
Mm.
För jag är ju liksom inte, jag är ju uppfostrad så här väldigt typiskt svenskt liksom, i normen liksom medelklass så där. Mm. Det finns inte så många förbud liksom, kom hem en viss tid typ. Mm.
frihet under ansvar.
Ja, som man kan ju ifrågasätta hur mycket ansvar det ligger i det hela, men det var väldigt så där liksom fritt på ett sätt. Mm. Och då blir det ju, om man får mycket regler presenterade för sig, man kan känna kanske att det blir lite, man blir trängd på något sätt. Man blir trängd. Så jag kämpade med den där känslan av att känna mig trängd av liksom regler, men inte av själva tron. Mm. Kan du förstå hur jag menar?
Ja, jag förstår.
Men
jag tror vi alla brottas med det på ett eller annat sätt.
Ja, olika saker kanske man har mer eller mindre kämpigt med. Och, men jag fortsätter.
För jag tänker så här, nafs, egot vill ju en massa saker.
Mm.
Och många av förbuden är där för att liksom hindra egot från att liksom löpa crazy så att säga. Mm. Så egot säger liksom, ta det där och du behöver inte liksom, du kan corner som det heter på engelska, liksom ta genvägar som inte är det bästa, va? Bara för att komma åt saker och ting. Men där Gud lägger upp liksom regler för vårt eget bästa egentligen.
Mm.
Tänker jag spontant.
Yeah.
Okej, okay, så du lär känna de här systrarna, du kommer i kontakt och mer liksom.
Ja, jag började gå på systerträffar i Uppsala hos en syster som anordnade det där.
Mm. Var det hemma hos någon eller var det i moskén?
Nej, det var hemma hos någon i hennes trädgård, liksom uteplats typ.
Mm.
Innergård.
Mm. Och det var andra konvertiter också då?
Jag minns inte om det var andra konvertiter. Det var nog blandat, tror jag. Det var nog också många som varit muslimer sina liv liksom.
Mm. Hur viktiga var de systerträffarna för dig?
De var viktiga för att jag fick känna ett sammanhang. Och det var viktigt. Och det var också med den systern som ledde de här grupperna som jag konverterade med tillsammans med i Uppsala.
Ta oss till den dagen, det tidpunkten när du konverterade.
Mm.
Hur kändes det? Och var befann du dig?
Ja, jag hade varit hemma hos henne. Jag tror bara det var bara jag som var där. Och så åkte vi till moskén. Och vi gick upp där. Det var där i Uppsala moskén. Jag tror det bara finns en stor där.
Jag är inte säker.
Ja. Mm. Så vi gick upp där till kvinnornas avdelning som var på andra våningen.
Mm.
Och så satt vi och pratade på mattorna. Och sen så kom vi in mer och mer på det här just med tro och på troslära och akida och såna saker.
Mm.
Och så frågade hon, men tror du på det här och det här och det här?
Mm.
Jag bara, ja. Hon bara, men vad väntar du på?
Det är faktiskt flera som jag har träffat som man har fått, har du trott på detta? Men då är du muslim.
Ja, så
var det där och då som det liksom gick upp för dig, jag är nu muslim eller jag bör konvertera nu?
Ja, det var det. Och jag gjorde det där då i samband med det besöket och i den moskén. Och det kändes väldigt overkligt. Men jag tror att jag också hade väntat för att den här känslan av att hur ska jag klara av det här? Du vet, det är så mycket omställningar och familj och
det är sånt som jag har väldigt svårt att sätta mig i eftersom jag är född som muslim. Du vet, just det här tillfället när man konverterar. Det, för mig är det, jag försöker förstå det men jag kan inte.
Nej, men det var såklart jättefin, en jättefin dag. Och hon var ju väldigt lugnande. Så att ta en sak i taget, du vet. Det viktigaste är liksom din tro. Mm. Och sen så försökt ta det stegvis liksom. Ja, så det var då. Det började, eller slutade, eller vad man ska säga. Hamdela. Så det... hösten 2012.
Tack för att du berättade den storyn. Faktiskt väldigt inspirerande. Jag vet att våra lyssnare tycker om att höra de här berättelserna.
Jag tycker alltid det är svårt, för att som konvertit så får man också oftast höra sådär på träffar. Speciellt när man träffar nya människor. Ja, men berätta din konvertithistoria och sådär. Och jag har ju inte en så speciellt sammanhängande berättelse. Vissa har ju så här väldigt tydliga, de fick en väldigt tydlig liksom känsla vid en viss tidpunkt eller ett stor livskris eller någonting. Och för mig var det liksom ett smygande sökande på något sätt. Och något som tog flera år.
Men du var sökande redan från början, känner man igen här från din berättelse, att du hela tiden letade, men det var en, liksom en lång process. Och det, man måste veta att alla människor har olika vägar liksom, och att man respekterar det, så att när man träffar människor som söker, att man inte tror att alla ska ha en sån dramatisk snabb väg, utan man måste ge människor tid att processa liksom.
Ja, alltså verkligen, hade någon sagt till mig när jag var liksom 15 eller 20 att du kommer bli muslim, så hade jag ju inte trott på dem. Så ja, jag tror att man har en öppenhet liksom, och att man processar och utmanar sig själv och sitt tänkande. Att det man tänker och föreställer sig kanske inte alls är det som är rätt eller sant. Eller att man på något sätt vrider och vänder lite på.
Jag tror det finns ett värde i det också, att det får mogna liksom. Och att man tänker igenom det grundligt, för att då tror jag att tron håller längre också. Alltså ibland går det för fort, så är man inte beredd på allting, man har inte tänkt igenom allting och så. Så kanske man tappar tron snabbare än man hade trott. Liksom. Så att jag tycker det är värdefullt.
Ja, jag tror att det är viktigt att man ganska snabbt, gärna från början, men det är ju inte alltid så. Man kommer ju på olika vägar in till islam. Men att man får liksom sin troslära verkligen, att man verkligen blir övertygad, logiskt övertygad om Gud, om Guds existens, om allting det här att det blir inte lika svajigt.
Precis, som om man hade konverterat för att det är en grupp muslimer och jättegivmilda.
Snälla eller någonting. Ja, och så träffar man dumma muslimer. Och så, så kan det vara för vissa, inte alla såklart, långt ifrån. Men vissa som gifter sig, blir muslimer genom liksom äktenskap från början. Och sen så blir det någonting dåligt med den respektive. Och så lämnar man allt. Liksom.
Ja, precis.
Så
om vi kan ta en lärdom från detta, så är liksom, lägg ner tid på trosläran, att liksom lära dig vad är det man tror på i islam och som är det viktigaste. Sen kommer handlingarna, det är liksom
handlingar och du vet, sånt som ofta hamnar snabbt i fokus, slöja och såna här saker. Det är ju viktigt, men det kommer, det är inte det första, det är inte viktigare än vad man tror på.
Jag tänkte att vi ska prata också om ett stort projekt som du driver och som jag är jätteglad över att du har tagit tag i. Och det är muslimträff. Och det här är det här eviga frågandet liksom, jag söker en partner, hur ska jag hitta en partner? Problemet med många muslimer som har flyttat till Sverige, som kommer från andra länder, det är ju att det finns liksom informella strukturer av hur man hittar en fru eller en man från egna hemländerna. Men sen när man kommer till Sverige så funkar inte de strukturerna. Mamma kan inte hjälpa en, moster och faster. Man är inte så intresserad av, alltså de som är uppväxta i Sverige, av de här traditionella vägarna till giftermål. Och då får jag många gånger frågor, Sally, jag vill gifta mig, känner du någon? Och så Får jag fråga någon annan? Och så får man liksom på det här sättet. Men jag blev ju jätteglad själv när jag fick höra att du startade Muslimträff. Vill du berätta lite om bakgrunden till Muslimträff och vad Muslimträff är för något?
Ja, yeah. Muslimträff började genom ett samtal tillsammans med min man. Mm. Där vi pratade om just hur svårt det är med äktenskap. Alltså att inte, både att vara gift såklart kan ju vara svårt. Men att hitta någon, att gifta sig med. Att det finns många som kämpar med det, som vi själva känner också. Att det som du säger, det här med att det ser inte riktigt ut som det gjorde förr. Kanske i ens hemländer eller som konvertit, så har man inte heller ett nät av familj eller vänner alltid heller som kan hjälpa till. Så vi kände att det saknades någonting. Och det finns ju olika typer av äktenskapsförmedlingar för muslimer som är internationella. Men inte någon som är riktad till Sverige specifikt. Och vi kände att det är också någonting som saknades. Mm. Därför att på de internationella, det blir väldigt... Det är svårt att hitta någon där. Jag har en vän som har hittat sin man genom en internationell sida. Mm. Men båda befann sig i Sverige. Mm. Men det blir lite mer nål i en höstack. Eftersom det finns... Och alla vill ju inte heller att... De kanske vill hitta någon i Sverige men vill bo i England. Vi ville ha någon som fokuserade på svenska och nordiska muslimer.
Mm. Jag kommer själv ihåg mina unga dagar när jag också befann mig i det där letandet. Det var inte lätt. Nej. Men jag kommer ihåg att det fanns ju en dansk sida. Jag vet inte om den finns fortfarande.
Jag tror inte det. Inte aktiv i alla fall.
Men jag tänkte, ska jag registrera mig på den? Tänkte, vad ska jag hitta systrar i Danmark?
Ja.
Måste jag lära mig danska eller vad ska jag göra? Det fanns ju ingenting här i Sverige. Ja. Och sen så pratade man med vänner och så. Det var väldigt tufft, men alhamdulillah, det löste sig till slut. Men okej, okay, så ni tänkte på det här. Finns det inte något för Sverige? Mm. Vi kör något för Sverige.
Ja, och att hitta en lösning som fungerar här. Och min man jobbar inom IT, eller kan så bygga så webbplatser och sånt.
Han är skarp alltså. Yes.
Ja. Nu kan han bygga ännu mer saker. Nej, men appar och ja. Nej, men så vi...
Han har det tekniska kunnandet.
Han har det tekniska kunnandet.
Och du har...
Ja, vad har jag? Nej, jag, nej, jag har idéer yeah. Och jag gjorde ju också mycket...
Och drivet också, ja, måste man ju ha.
Ja, och gjorde mycket i början, mycket intervjuer och mycket marknadsföring och så för att få ut vår tjänst.
Mm. Entreprenörsanda, det behövs.
Ja, inshallah. Det är roligt att göra någonting. Och det var också roligt för oss att göra någonting tillsammans. Det här var ju någonting som gjordes hela tiden från hans sida på helger och semester och sådär. Så det har ju varit någonting utöver andra jobb. Och jag har ju småbarn hemma. Mm. Så det har ju alltid varit... Liksom,
människor tänker inte på hur mycket entreprenörer lägger ner för att hjälpa andra människor.
Ja, det har ju offrats därför mycket semestertid.
Ja, och det är viktigt att människor får höra detta så att de liksom känner vilket värde det är i det. Så man inte bara talar för, men vad är det här för? Varför funkar inte detta? Det är lätt att klaga, men det är svårt att värdesätta något som någon har gjort.
Ja, så är det. Vi alla får kämpa med det, inshallah, att vara mer tacksamma. Men det började som en webbplats på nätet. Mobilanpassat också, men vi hade ingen app från början. Nu sen i somras så har vi utvecklat en app för Android och iOS. Så då har vi släppt webbplatsen helt.
Men det finns det någon webbplats fortfarande som man kan
liksom få allmän information? Ja, det finns en presentationssida.
Och vad är webbadressen till dig?
Muslimträff.se.
Okej, okay. Är det med Ä eller A?
Båda funkar,
härligt. Bra tänkt. Jag lägger länken både på vår hemsida till avsnittet men också avsnittsinformation i poddspelaren. Så scrollar man ner där så har man länk till er sida.
Ja, super.
Och när lanserar ni den här plattformen?
Den webbaserade lanserades sommaren 2016.
Okej.
Och nu i somras, i juli, så släppte vi appen.
Okej, okay. Och då kan man bara gå in på App Store, söka på Muslimträff, så hittar man
App
den där.
App Store eller Google Play, så hittar man den där.
Okay.
Och
då skapar man någon profil, eller hur funkar det?
Man skapar en profil, man lägger in en presentation om sig själv. Vissa saker som man måste ange, väldigt få. Och sen så mycket som är valfritt att ange. så, fritext och lite sådär. Mm. Och sen så kan man söka, filtrera efter andra medlemmar.
Mm.
Och så får man, hittar man den här basen då.
Ja.
Man kan filtrera på ålder, på ursprungs, på allt möjligt.
Mm. Mm. Jag kommer ihåg, jag pratade med din man också och jag tänkte liksom... På sådana här sajter så finns det ju så här players från The Himalayas. Vad har ni för liksom, säkerhetstänk kring det liksom, för att minimera players? Med players menar jag liksom, som inte är seriösa utan de vill bara liksom, på något sätt hitta någon som de kan ha en tillfällig relation med eller som bara är ute på äventyr.
Ja, alltså... För det första så tänker jag att de som är medlemmar på vår webbplats är alla vuxna.
Mm.
Vi har 18-årsgräns på vår webbplats. Så dels har man ju ett stort eget ansvar att vara försiktig.
Mm.
Alltid. Vart man än är på nätet. Instagram, Facebook, muslimträff. Man måste alltid vara försiktig.
Yeah.
För det finns ju aldrig några garantier för vem en människa är innan man verkligen lär känna dem. Men vi har, för att minimera det här... att man bara skickar ut en massa meddelanden och är oseriös, så, så har vi en betalfunktion för meddelanden.
Yeah.
För privat, man måste vara premiummedlem för att skicka och läsa privata meddelanden.
Mm. Och det är bra, för då har man seriöst folk som är beredda liksom att lägga in sina svett och tårar på någonting som de tror på.
Ja. Och nu faktiskt när vi lanserade appen så har vi också lagt till en snabb chattfunktion. Och då kan man istället för premium är ju någonting som man betalar för månadsvis eller tre månadsvis eller halvårsvis. Men det finns också en snabb chattfunktion som gör att en medlem kan köpa en privat chatt med en annan medlem. Och då betalar den också för den andra medlemmens del i det.
Ja, okay.
Så, och då är det för en lägre avgift.
Mm.
Mm. Så man måste inte... Man kan få möjlighet att läsa och skriva med någon även om man inte alls betalar själv.
Ja, just det.
Ja,
det så är schysst ju. Så, att man, om man känner
så vet man till exempel att ja, men den här systern eller brodern har inte premium. Det kan man se ifall den är premiummedlem.
Mm.
Då kan man välja att köpa en snabbchatt med den personen. Så att...
som det är som en form av sadaka med den personen. Så jag vet att du är poor. Jag vet att du är beredd att betala. Du är inte premiummedlem. Men vet vad? Jag kommer till dig. Jag betalar här så kan vi prata här.
Ja, man ser garanterat i alla fall att den personen kan läsa meddelandet.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är schysst. Annars har det varit svårt liksom att träffa någon som inte är premiummedlem.
Ja,
då, eller?
Man kan ju se att man har fått meddelanden.
Aha,
men man kan inte läsa dem.
Nej, okay.
Om man inte blir premium. Yeah, okay. Så då, man garderas ju lite då på det sättet att kunna skicka ett meddelande och sådär. Men det är ju en sak. Och sen så har vi ju funktioner för anmälan och sådär. Att, om det är någon som beter sig oseriöst eller gör någonting olagligt, då kan man anmäla det. Och vi uppmanar ju såklart om någonting olagligt sker, att man polisanmäler och så. Men det har aldrig varit aktuellt.
Hamdulillah. Jag blev så glad när ni lanserade detta. Jag kommer att prata med Salahuddin då. För att han får också många sådana frågor av ogifta bröder och systrar som söker. Och du vet, vi är så upptagna. Och med högre ålder så har jag liksom tappat kontakten med ogifta ungdomar. Liksom. Jag har inte den kontakten längre. Så när den här plattformen etablerades så var jag så glad. För nu kunde jag hänvisa människor som kom till mig och var intresserade av giftermål. Så alhamdulillah, det...
Ja, det är roligt för att det är roligt också när man får veta att någon har hittat
sin partner. Det här är min fråga här nu som kommer. Det är Solskens historia. Vi vill ju höra love stories här. Har du några sådana framgångssagor?
Ja, alltså när vi hade vår webbplats så hade vi ingen funktion för att veta liksom ifall man har hittat någon, varför man avslutar sitt konto och sådana här saker. Men vi fick faktiskt mail då rätt så ofta av systrar eller bröder som liksom berättade för man var tvungen, på den tiden var man tvungen att skriva till mig, så tog jag bort deras konton. Oftast gick det till så att jag hjälpte dem, för det var lite krångligt. Och då brukar de skriva så, ja men jag har hittat någon, jag vill ta bort mitt konto. Så.
Mm,
och det var ju, det är såklart jätteroligt.
Mm.
En gång så kom en broder fram till min man i moskén och sa att jag har hittat min fru via er tjänst. Och så. Och det är såklart, det är jätteroligt.
Wow.
Och nu när vi har lanserat appen så har vi lagt till en sån här funktion. Du vet, när man avslutar sociala medier, stänger sitt konto någonstans, brukar man få upp. Varför lämnar du? Är det för bla bla, olika alternativ.
Yeah.
Och då har vi en sån funktion nu när man avslutar. Och sen så kan man också, så har vi fått angett liksom att man har hittat någon och sådär. Så det är också roligt, då kan man se lite mera. För annars har det varit bara de som mejlat. Det är klart, nu kanske man inte, man kanske väljer att inte ange det, men det blir lite mer.
Ja, precis. Nej, jag kommer ihåg din man, jag träffade honom under sommaren och han berättade liksom hur många timmar han lägger ner på det här. Och alla belönar honom.
Amen.
Men jag menar, en sån story gör ju att man glömmer bort allt det här bekymret. Och inshallah, från Allah subhanahu wa ta'ala, är belöningen ofantlig att ni har den här tjänsten för att hjälpa ungdomar att hitta sin stora kärlek på ett halal sätt. Men jag vill också lyfta den här lite okunskapen som finns bland muslimer, som jag också märkt när jag har delat muslimträff och även pratat med din man och så. Att det finns muslimer som missuppfattar detta när de hör namnet muslimträff och tror att det är någon form av dating-sajt och att där liksom man ska ha pojkvän och flickvän och sådana här saker. Vad är dina tankar kring det?
Ja, mina tankar kring det är att alltså som vi försöker att få ut information om muslimträff är ju att det är en äktenskapssida. Alltså syftet med muslimträff är äktenskap. Men sen så har man ju alltid ett personligt ansvar.
Ja, absolut.
Användarna, men vi har aldrig sett att det varit ett problem riktigt. Utan jag tror de flesta som blir medlemmar hos oss, de är ute efter äktenskap. Och det är också någonting som fanns i tankarna när vi skapade den här tjänsten. Att i alla fall många systrar som jag känner, man får oftast väldigt mycket meddelande på Facebook. Salam, är du med? Hej. Alltså sådär, från män som är okända. Och så.
Oh ja, ja, ja. Jag har en syster som liksom, hon går ut offentligt på Facebook och hänger ut dessa män.
Ja.
Som hon säger är gifta och som skickar henne massa meddelande.
Ja, och vissa vet ju inte, är den här systern gift eller inte? Och du vet.
Facebook är mer utnyttjad än muslimträff gånger 5000, alltså. Ja. Om man är rädd för liksom så här plattforms. Varför klagar du på någon annan
på muslimträff
app, och sen är du på Facebook? Ja, men Facebook är mycket värre än...
Ja, och på muslimträff så vet man att de som är medlemmar här, de söker äktenskap.
Ja, precis.
Det blir en skillnad där också, att man vet att de personerna som är här, de söker aktivt.
Men den känslan som jag har, jag kanske har fel, men de som har kommenterat muslimträff när jag har delat eller så läst, de har missuppfattat själva konceptet muslimträff. De förstår inte att det är en plattform för giftermål. De tror det är liksom en plattform för att dejta.
Det blir ju ett personligt ansvar som vad som helst. Om du träffar någon på din arbetsplats eller via skola eller via Facebook eller vart som helst, så har du ju ett ansvar att upprätthålla liksom
god ton och liksom.
Ja, en god ton och att man sköter det på ett fint sätt som är i enlighet med hur vi ska leva som muslimer och
hela har ni några sådana guidelines på hemsidan eller så? Liksom,
vi
så
har faktiskt en videoföreläsning serie av Sheikh Salahuddin Barakat som är tillgänglig via appen. Där han går igenom äktenskap, att söka någon, hur man kan gå tillväga, alltså som en guide. Det är klart att muslimträff tanken är ju att fungera som en kontaktyta. Att hitta liksom den här personen, du kanske söker efter någon, hitta någon i Uddevalla eller någon annanstans. Och du skulle aldrig träffat den här personen om du inte hade varit via den här kontaktytan.
Ja, precis.
Och sen är ju nästa steg efter att man liksom har kanske skrivit lite och pratat sakligt kring omständigheter, att man är på samma spår, att man vill ungefär samma sak. Tanken är ju inte, är ju aldrig att man ska sitta och chatta i timme efter timme efter timme, alltså sådär, utan att man håller sig saklig och sen att man går vidare tillsammans med hur nu en situation ser ut, familj eller imam eller någonting sånt.
Vilka värderingar du tycker är viktiga liksom, som du vill dela med din partner.
Ja, att ja, men, båda vill bo, kan tänka sig bo i en viss stad och leva ett ungefär ett sånt här liv på hur man nu tänker sig att man vill leva. Alltså att man, som överallt annars, när man vet liksom grunderna och man tänker att det här är någonting man skulle kunna gå vidare med. Det här är intressant. Det här är en intressant person. Mm. Så bör man ju ta det på ett halal sätt, ett bra sätt. Ett sätt som gör alla nöjd. Och det ligger ju alltid i det personliga ansvaret.
Absolut. Mm. Hur tänker du om framtiden med muslimträff? Vad är era framtidsplaner? Är det några nya funktioner som kommer? Eller?
Ja, för nu, så just nu kommer inga nya funktioner. Mm. Men det är klart att vi alltid kommer vilja förbättra tjänsten och lägga till nya saker om det uppkommer också nya möjligheter tekniskt eller vad det nu kan vara. Mm. Men just nu så är nog med tanken att vi vill få ut tjänsten mer. Att den ska kunna bli mer känd. Vi vet att det är jättemånga som inte känner till muslimträff. Mm. Och vi har haft lite problem med att nå ut. Mm. Via Facebook och Google Ads. Blockar av olika anledningar. Yeah. Dels för att de förbjuder så kallade dejtingtjänster. Eller äktenskapstjänster. Mm. Och dels för att Google inte accepterar att man riktar sig mot en religiös grupp.
Okay.
Så vi är lite sådär. Så vi försöker nu istället söka samarbeten med föreningar eller moskéer på olika sätt.
Podcasts. Så jag uppmanar mina lyssnare liksom att sprida ordet vidare till de som söker en partner. Att det finns muslimträff, testa den här plattformen. Sen respekterar vi alla de traditionella och alla informella kanaler som finns också. Men det här är också ett komplement.
Ett komplement, ja. Och det brukar jag säga, vi är inte här för att konkurrera ut. Vill man göra någonting på ett traditionellt sätt och det går bra, eller att man vill... Ja, Då är det bra, ja, alhamdulillah. Mm. Alltså, men för alla fungerar inte det.
Nej.
Och då vill man kanske testa någonting annat. Mm. Och då är vi ett alternativ bland många andra.
Alhamdulillah. Nej, det här med äktenskap är viktigt. Jag körde ju äktenskapskörkortet för många år sedan. Det var en kurs på Malmö högskola just om äktenskap. Hur man hittar och hur man får det att fungera. Ni hjälper ju liksom att få någon att hitta någon att gifta sig med. Mm. Det är bara början på resan.
Precis,
det... Och vi som har varit gifta ett tag, vi vet att den resan kräver mycket energi och kunskap. Och man går i skolan under så många år för att bli lärare eller ingenjör och så vidare. Och det är ingen som förbereder en för äktenskap och vad som väntar. Att kunna leva med en annan människa och kunna hantera allt det där. Det är inte alltid dans på rosor, man måste vara ärlig. Yeah. Det uppstår konflikter och då måste man veta hur man hanterar konflikter och ta det på ett ansvarsfullt sätt.
Mm. Men det är ju också det fina, just att äktenskapet är en så stor del av religionen, att man får så mycket belöning i det och att det är en stor utmaning också. Man får kämpa med sig själv och förbättra sig själv. Förhoppningsvis så gör man ju mycket arbete med sitt inre och... växer i det också.
Ja, om jag tittar tillbaka, den Sally efter äktenskap är ju inte samma Sally som ogift.
Nej.
Ogifte Sally var inte ansvarsfull, ni vet, massor med saker. Så alhamdulillah, det är därför äktenskapet är halva religionen som brukar säga.
Alhamdulillah.
Så med det har varit fantastiskt att prata med dig, din konvertithistoria och muslimträff. Jag ber till Allah subhanahu wa ta'ala att fortsätta välsigna dig och din man, att ni fortsätter utveckla den här appen och att den blir mer känd. Det här är mitt sätt att kunna liksom uppmärksamma den här appen. Så fortsätt ert fina arbete med Allah, ge er framgång i allt.
Amin och er också.
Inshallah. Amin. Assalamu alaikum.
Alaikum salam rahmatullah.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Sumeya. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Sumeya är hennes lugna och ödmjuka inställning till livets olika vändningar. Det jag också tar med mig är att hon inte bara identifierar ett samhällsproblem utan också med stor möda och arbete ser till att finna en lösning på problemet. Många är det som klagar men som inte gör någon skillnad. Muslimträff-appen är Sumeyas lösning på äktenskapsförmedling bland muslimer i Skandinavien. Ett nobelt och ärofullt arbete som belönas stort av Gud. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är nyfiken att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/128 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också mejla mig dina tankar på hej@koranpodden.se. Nästa vecka är vi tillbaks inshallah med poddavsnitt 129 och mitt samtal med Hussein och Fatima om hur vi tar oss ur
deppiga perioder i livet. Konkreta och tillämpbara tips kan du vänta dig av detta samtal. Det är ett unikt samtal som du definitivt inte vill missa. Det blir näst sista poddavsnittet innan vi tar en längre semester och avrundar säsong 3. Men här är ett kort utdrag från det samtalet.
Men tillbaka till frågan, hur säger man nej på ett fint sätt?
Jag tror det finns många olika sätt man kan säga nej på. Och jag tror att man behöver säga det kanske på olika sätt beroende på vem det är till. Mm. Men i grund och botten så kan man ju vara artig när man säger det. Mm. Till exempel som, det låter som en jättebra idé men jag har inte möjlighet att göra det just nu. Mm. Eller på jobbet till exempel fick jag en förfrågan om jag kunde fixa en grej. Mm. Och jag insåg att jag kan inte det av den anledningen att jag har inte de kunskaperna. Och då som personlighet som aldrig vill misslyckas var det svårt för mig, inte svårt för mig, men jag tänkte att nu är det viktigt Fatima att du är ärlig och säger jag hade önskat att jag kunde lösa det här men jag kan inte det med de verktygen jag har. Och sen i det långa loppet så ledde det till någonting mycket bättre. För då blev den personen, den kollegan, hänvisad till en annan kollega som hade ett helt annat program installerat på sin dator. Mm. Där arbetsuppgiften kunde lösas på ett mycket smidigare sätt än det programmet jag hade installerat på min dator. Så jag tänker att...
Missa som sagt inte nästa veckas avsnitt då jag samtalar med både Hussein och Fatima om hur vi kan hantera deppiga perioder i våra liv. Glöm inte heller att ta en titt på min distanskurs Äktenskapskörkortet som du hittar på tahara.se. Direktlänken till kursen hittar du på koranpodden.se/128. Och om du söker din stora kärlek i livet, glöm inte att ladda ner appen Muslimträff. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejkoranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.